Det är fredagen den 21 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hösten 1939 började bilmotorer oförklarligt explodera runt om i Europa. Ingen kunde förklara det märkliga fenomenet, men det ansågs allmänt ha med det spända världsläget att göra. För det talades i dessa tider allt oftare om krig, om spänningar mellan länder, om mobiliseringar, gränskränkningar och invasionshot. De exploderande bilmotorerna blev med sin gåtfullhet och slumpmässighet ännu en del i denna spända tids hotande ovisshet. Som vi alla vet kunde man läsa om detta i den belgiska tidningen Le Petit Vingtième, pardon my French, där det också rapporterades om hur tidningens reporter försökte undersöka fallet, bland annat genom nattliga explosioner i hamnkvarteren. När spänningen ökade ytterligare beslöt samma reporter att inkognito ansluta sig till besättningen på oljetanken Speedo Star med destination Haifa i det brittiska mandatet Palestina. Inbäddad journalist skulle jag säga idag. Väl på plats lyckas reporten avslöja att det verkar pågå elakt spel i regionen. Utländska intressen agerar för att ta kontroll över oljehandeln och en mystisk man vid namn Müller verkar vara djupt insyltad i det hela. På sin jakt efter Müller fastnar reporten dock i en sandstorm i öknen och den sista rapporten hem till Bryssel verkar allt vara förlorat. För nu är vi framme vid maj 1940 och kriget når slutligen Belgien. Tyska trupper rullar in över gränsen och pansararméerna rycker fram genom Ardennernas skogar på sin väg mot kusten. På några veckor är allt avgjort och den brittiska expeditionskåren flyr hals över huvud från Dunkirk medan fransmännen retirerar söderut. Reporten nere i Palestina tappar alltså sin hemmabas och eftersom det inte längre duger att till det som nu är ett tyskt ockuperat Belgien att rapportera hem om skurkar med tysklingande namn som Müller som försöker ta över Mellanösterns oljereserver så förbjuds Le Petit Vingtième och rapporteringen upphör. På något märkligt vis återkommer dock reporten till Europa. Tintin heter han förstås. Han kommer hem till Bryssel igen och de följande åren ägnar han sig åt politiskt ofarliga saker som att leta försvunna skatter på havets botten och försöka lista ut gåtan bakom Inka-indianernas förbannelse. Samt inte minst, tillsammans med sin nya vän, kapten Haddo, och ett sällskap politiskt korrekta forskare, beger sig till Norra ishavet för att leta meteoriter. En slags tidig föregångare till Smilla i Peter Hööks postkoloniala klassiker från 1990-talet. Men säg det som varar för evigt. Hösten 1944 befrias Bryssel av allierade styrkor och Tintin och hans förmedlare Hergés nya uppdragsgivare Le Soir, som ju hade getts ut under den tyska ockupationen med tydlig pronazistisk godkänststämpel, dras omedelbart in. Såväl Tintin som Hergé hamnar i vanrykte och den senare ett tag till och med i fångenskap. Det dröjer flera år innan äventyret ner i Mellanöstern kan fortsätta. Men när den väl gör det har den politiska hettan inte lättat, för det brittiska mandatet Palestina har hamnat i världspolitikens centrum igen. Och nu blandar sig såväl den underjordiska sionistiska Irgunrörelsen som arabiska sheiker och koloniala oljeexploatörer sig in i leken. Så småningom löser i alla fall Tintin fallet. Müller hamnar bakom lås och bom. Och när allting kom omkring var han nog rysk, sovjetisk, snarare än tysk agent. Och oljan var återsäkrad för den goda sidan. I början av 70-talet tyckte dock Hergé att det var dags för ytterligare en uppdatering. Det brittiska mandatet Palestina var sedan länge landet Israel. Och dessutom är så mycket politiskt käbbel att vara säkrast att flytta hela äventyret igen. Den här gången till Kemed, ett fiktivt rike vid Röda havets strand. Där har det stannat och den versionen läser vi än idag i albumet Det svarta guldet. Det läste jag för övrigt i min barndom och fick sedan sålt som jultidning som rykande aktuellt julen 1991. Samma år som samma allierade som befriade Belgien nu hade befriat Kuwait City. Så gick vi från en mörknande krigshöst 1939 till en jul 1991 då Kalle Anka precis var klar och en ljusnande framtid var vår. Vad lär vi oss då av detta? Kanske att varsaka sin tid. Kanske att äventyr ibland inleds i ett skede och avslutas i ett helt annat. För Hergés och Tintins del fick det mycket påtagliga konsekvenser eftersom seriens nya, egentliga huvudperson, kapten Haddock, var tvungen att skrivas in i efterhand och likt en Deus Ex Machina rädda Tintin mot slutet. Hergé löste som det geni han var, saken med självklar elegans och lät en exploderande cigarr från emirens ohängde son Abdallah reta upp kaptenen så mycket att han vägrade berätta såväl för Tintin som för läsarna hur det hela hade gått till egentligen. Vi lär oss kanske också att fossila bränslen ofta tenderar att orsaka bråk samt inte minst av Dupontarna att man inte ska provsmaka okända tabletter man hittar på marken. Nog om detta. Vi ska lämna såväl pojkreportrar som pojkrumsfilosofierande därhen och övergår till vår egen samtid. En samtid som på sätt och vis ter sig lika förvirrande och skrämmande som hösten 1939. Och med mig för att lysa upp den har jag tre kollegor från Svenska Dagbladets ledarredaktion som i skarpsinne, mod och engagemang inte står unge Tintin efter. Och de heter Paulina Neuding, Peter Wennblad och Tove Livendal. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Jag ska börja med att välkomna dig, Paulina. Äntligen tillbaka.
Stort känner jag också.
Ja. Har du längtat?
Väldigt mycket.
Du har ju varit borta för att, som vi brukar säga, skriva en bok. Jag vill att du ska veta att det spelar ingen roll vad du varit eller vad du gjort. Vi är bara glada över att ha dig tillbaka. Och så pigg du ser ut.
Jag hörde i podden att jag har varit på omskolning. Stämmer det?
Alltså, vi är bara glada att ha dig tillbaka.
Vi lämnar det så.
Peter, jag tänkte citera dig från den här veckans morgonmöten. Ungefär så här sa du då. Du tror att du äter en kiwi. I själva verket äter kiwin dig. Vad menar du?
Jag har lärt mig att kiwi innehåller någon slags enzymer eller vad det nu kan vara som bryter ner kött. Mm-hmm. Man kan möra kött med kiwi.
Så när du äter en kiwi mörar du munnen så att säga?
Precis, när det här pirret som man kan känna på tungan när man äter en kiwi, det är själva verket din tunga som börjar brytas ner. Mm-hmm. Så det gäller att svälja fort.
Så det är inte att man är exalterad?
Nej.
Vi kanske återkommer till det där med pirret. Vi ska prata sådana saker lite senare idag också. Tove, välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har varit i Bergslagen har jag hört. Vad har du gjort där?
Jag har varit i Bergslagen tillsammans med Paulina faktiskt. Vi har varit på ett seminarium i Access-regi vid Engelsberg och talat om Sverigebilder.
Det låter uppbyggligt.
Ja, det var det. Nej, det var väldigt lärorikt faktiskt. Det var, tror både... Jag talar för oss båda. Mm. Så att vi kommer tillbaka med mycket food for thoughts.
Både jag och The Spectators Fraser Nelson pratade ju Sverigebilder i podden i onsdags.
Just det.
Han var även där på Access och pratade. Så det kommer nog i televisionen snart. Mm. Får man titta på det.
Sverigebilder överallt. Hörrni, vi ska gå in på veckans ämnen. De är många och pockande. Vad ska vi börja med allt detta? Varför inte i lokförarstrejken i Stockholm? Pendeltågsförarna har ju gått ut i vild strejk i veckan på grund av missnöje med att den dubbla bemanningen på tågen ska upphöra. Tågvärdarna ska tas bort. De strejkade i måndags och tisdags och onsdags. Vad tycker då Svenska Dagbladets ledarredaktion om vilda strejker? Tove, du får börja.
Ja, om det tycker vi inte. Och det...
Vi är alla chockade.
Ja, nej, men jag skrev en text om det här i veckan där jag tog utgångspunkten i de personer som drabbades av den här strejken och blir stående där utan valmöjligheter och blir försenade till saker som de har bokat in. Och det kan vara allt ifrån läkarbesök till lektioner eller jobbintervju eller vad det nu kan vara. Men det är ju... Det är någonting speciellt. Jag blir själv väldigt provocerad när människor tar sig rätten att liksom i det här fallet då kapa av en blodomloppet som transportsystemen är för sin egen sak. Och de kan ju vara hur goda som helst, men det är ju samma som när man limmar fast sig på en landningsbana eller vid en bro och hindrar trafiken att komma fram. Det kan vara livsavgörande saker som med irreversibla konsekvenser. Så det där tycker jag är vårdslöst. Sen är det ju så att i det här fallet så var det en så kallad vildstrejk. Så den var ju inte sanktionerad. Den följer inte de avtal och regler som vi har på arbetsmarknaden. För sådana strejker som är så här, by the book, de varslas i god tid så man hinner ta höjd för att det inte ska uppstå en massa sådana konsekvenser.
För att det, inte precis för, det lät ju som att du tyckte illa om strejker inom transportväsendet generellt.
Nej, men det är därför vi har en ordning och därför den ska följas. Därför att har man då varslat, då hinner man se till att inte människor blir ställda på gatan. Och i det här fallet så satte man sin egen sak för att gå den vägen som faktiskt finns. Nämligen att man kan organisera sig och driva sin sak där, men man hade ju inte facket med sig.
Du skriver ju också att det här med, det är en liten bisak där, men det här med att ensambemanning, det finns ju, det är ju liksom inget orimlig idé. Det finns ju på väldigt många håll runt om.
Det gör det, och du sa inledningsvis att var sak har sin tid, och så är det ju också med hur vi organiserar tågtrafik. Jag satt och tittade på Wikipedia, finns en jättebra, ja den är inte komplett, men det finns ändå ganska många, en utblick där man kan se och att ja, men i Danmark har man haft det här systemet sedan 78. Mm. Och vi uppfattar inte det som ett land där det är vilda västern. Tyskland, Spanien, Frankrike, i Londons tunnelbana har man kört där i 23 år. Tågen runt Washington, Los Angeles, Chicago. Så att det är ju så att vi har olika system, men det är också alltid en naturlig reaktion att när jobb försvinner så blir det starka protester. Och jag har ju fått också, ska jag säga, ganska mycket mejl efter den här ledaren. Och de är av olika karaktär. Det är en läsare som påminner om att han åkte pendeltåg dagligen under 20 år i slutet av 1900-talet utan tågvärdar och utan problem. Så de har ju inte funnits för alltid, så att säga.
Nej, inte på alla sträckor i alla fall.
Nej. Och sen var det en som menar, jag måste nästan citera här, som tycker att jag tar parti för verklighetsfrånvända byråkrater, halsstarriga politiker, korrumperade konsulter och högt betalda chefer och mitt så kallade samhällskontrakt. Kan du stoppa upp någonstans var du vill? Sen tyckte han
var, ja, det var lite smula kritiskt. Ja.
Sen var det en av lokförarna som hörde av sig som inte har deltagit i strejken och som berättade att när den här personen anlände till Västra Haninge så kom en äldre man fram och frågar när bussen till Nynäshamn ska gå för att han och sällskapet har väntat med en och en halv timme och var jätteorolig och stressad. Skulle kanske med färjan, jag vet inte. Så det är ett av de exempel på hur man drabbas av detta. Men den här personen så skriver så här: jag har kört utan tågvärd sedan december och det funkar. Problemet som strejkarna ser är delvis hjärnspöken, det vill säga kring evakuering, nedriven kontaktledning, folk som hoppar ut till spåret. Och då skriver personen att vi har faktiskt tillgång till egen blåljusbil. Det eventuella problem som den här lokföraren ser är att man kan stanna kort, som det heter, och inte märka det. Och att det skulle också kunna, att det kan hända då att personer som har svårare att ta sig ombord kan bli frånåkta. Men slutsatsen blir att man tillskriver de här tågvärdarna för stor betydelse. Så att det, ja, det har kommit olika sorts reaktioner.
Ja, men det är väl klart, någon nytta gör ju såklart tågvärdar. Ja. Och då får man ju då fundera på om det är värt pengarna och de resurserna som det krävs. Och då har ju då MTR och regionledningen bestämt att det inte är värt de här 140 miljonerna eller vad det är. Så att, ja, det är ju helt enkelt en avvägning man gjort här.
Sen tänker jag också en sak som börjar bli så slående, tycker jag, när man pratar om situationer när någon kan ha svårt att komma på tåget och sådär. Det är som om medmänniskor inte fanns. Att vi förväntar oss allting som ska göras i samhället som har med på avstigning med tåg. Det måste liksom själva tågarrangören står för, men vi finns i ett civilsamhälle också.
Vi behöver inget socialt skyddsnät, för vi har ju välgörenhet, du tänker så?
Nej, jag tänker inte riktigt.
Jag skojar,
så,
jag skojar det lite.
Ja, men du ser, blir jag så provocerad.
Nej, men okej, bara för att inte vi ska få tågmänniskor på oss. Vi är ju medvetna om att pendeltågen har lite speciella förutsättningar jämfört exempelvis med S-tåget i Köpenhamn, som då är betydligt kortare tåg och går på egna banor. Pendeltåget i Stockholm går mest på egna spår, men går också med annan trafik, alltså X3000-tåg som blåser förbi väldigt snabbt. Och de är ju också så att de är ju väldigt stora, Stockholms pendeltåg. Ett fullsatt pendeltåg, vet ni hur många personer de tar? Två X60 tar 1800 personer, så det kan bli ganska trångt. Men som sagt, S-Bahn i Berlin och Rer i Paris och så vidare, de kör ju ensambanade. Jag ska släppa in Peter här, för jag har noterat en sak som jag tyckte var intressant som jag skulle vilja höra din kommentar på. Kommentarerna från vänster tycker jag har varit förvånansvärt, kanske inte positiva, men de har i alla fall inte varit fördömande. Och jag menar, en vild strejk, det är ju att runda facket, det är ju att arbetsorganisationen blir meningslös. Ett fack som inte kan besluta om stridsamt åtgärder ska upphöra, varför ska man förhandla med dem då? De blir ju relevanta. Är det inte märkligt att liksom folk från vänster inte tycker det är ett problem? Eller jag vet inte om du har lagt märke till samma sak?
Ja och nej. Alltså, den rödgröna ledningen i Stockholm har ju ändå varit ganska resolut. Det är väl liksom Vänsterpartiet då möjligen som har...
Ja, men jag tänkte att du leder sina kommentarer och sådär.
Ja, men jag tror det ligger lite... Alltså, för vänstern så sitter det väldigt långt inne att vara emot ett uppror. Jag tror att den reflexen den är rätt grundläggande.
Okej. Okay. Men för jag tänkte, det som jag säger, att vilda strejker på sikt underminerar arbetsorganisation. Så är det väl ändå, tänker jag.
Ja, absolut. Så är det.
Men jag tänkte, som Nicodemus sa till Erik i Hedebyborna, att det är lite mer, vad är det han säger? Det är lite bättre att strejka tillsammans med kamraterna än att liksom bara vägra gå till arbetet en dag.
Men nu hoppas jag på att det här kan utvidga sig till flygtrafiken. Jag måste ju ändå säga att värdarna på flygplanen är ju mer meningslösa än värdarna på tåget.
Okej, så du vill att de ska strejka?
Nej, att vi ska avskaffa dem.
Ja, okej. Paulina, har du strejkat någon gång?
Inte vad jag kan minnas.
Tove?
Jag får erkänna, jag drar mig till minnes nu en någon form av Thunbergsk yttring på lågstadiet med slagorden vi vill ha vår snöhög kvar på Arbroskolan. Mm. Så att jag vet inte om vi strejkade, jag tror inte vi utblev från lektion, men vi gick runt på skolgården och skanderade i alla fall.
Men du representerar ju snarare arbetsgivarsidan nu. Har du lockoutat någon gång?
Nej, det har jag nog inte behövt göra. Mm.
Även om Mattias svär som mest över sina och har tekniska problem, han löper inte risk att bli lockoutad.
Då tar jag på mina mobilhörlurar och lyssnar på fin musik.
Och ger honom en kaka. Och det är glad. Ja, men det om strejken då. Jag är som sagt lite orolig för rörelsen. Jag tror de har kulturkrigat sig så mycket så de har glömt bort vissa fundamenta i arbetsmarknadskampen. Men vi får hoppas för deras skull att de inte har det. Vi ska gå vidare. Paulina, du är ju som sagt tillbaka och det med besked. Du har inlett en ny, ska vi kalla det seriell granskning av ett nytt område. Så du tidigare gjorde med det här biblioteksstöket exempelvis. Mm. Den här gången gäller det skolan och det du kallar analfabetisering. Vad säger du? Har du hittat något lika eländigt som biblioteksstöket igen?
Jag skulle säga att det här är en värre skandal därför att det handlar om själva rätten till alfabetisering. Och att det började med att jag granskade digitaliseringen av den svenska skolan och kunde se att barn ägnar väldigt mycket tid framför sina datorer med allt vad det gör med koncentrationstiden att få öva sin koncentrationsförmåga, sitt minne och sitt fokus och så vidare. Men sen så började jag titta på specifikt det här med skrivande och svenska lågstadiebarn idag, de får alldeles för lite tid att träna sig i att skriva.
Mm, för hand alltså.
Ja, precis. Och datorerna tränger ut handskriften väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och pratar man med lärare så kan de berätta att barn som kommer från det här specifika lågstadiet, de kan inte skriva när de kommer till mellanstadiet för de börjar så tidigt med datorer. Så att det finns de här extremfallen. Men över hela linjen så kan man säga då att svenska lågstadiebarn, de kan inte skriva ordentligt. Och sen så kommer mellanstadiet och så kommer datorerna mer och mer och mer. Och sen när man då pratar med gymnasielärare så berättar de om hela skolklasser som skriver som lågstadieelever brukade skriva i Sverige.
Mm,
okay. Så att själva rätten till alfabetisering är plötsligt ifrågasatt i den svenska skolan.
Vi ska återkomma, eller prata mer om det. Jag ska bara säga att du har hittills skrivit, är det två texter du har skrivit? En som publiceras idag va?
Ja, den här veckan har det varit två stycken. Det har varit tisdags och nu på fredagen.
Ja, bara så folk vet var de kan hitta den texten.
Precis.
Nästa fråga då, vems fel är det här?
Det är mångas fel. Dels så, man började ju fasa ut skrivstilen i den svenska skolan redan 1975. Så att det här är en process som har pågått ganska länge. Men sen så, det stora problemet är ju digitaliseringen. Den genomfördes i stor skala av Gustav Fridolin. Sverige skulle bli världsledande på digitalisering. Man hade en idé om att det handlade om jämlikhet. Alla skulle få tillgång till en skärm. Mm. Idag så vet vi ju att den stora jämlikhetsfrågan är ju om du får skärmfri tid överhuvudtaget under din uppväxt.
Mm.
Så att, och det här har man genomfört på ett helt extremt sätt. Så
och det har gått ganska snabbt för Fridolin blev skolminister 2014, så det är de senaste.
Precis, ja. Så att det är liksom, vi har minskat så pass mycket på handskriften så att man kan inte längre säga att svenska barn lär sig att skriva för hand. Och det är en ganska stor förändring. Vi har en lång tradition av litteracitet i Sverige bland den breda allmänheten och plötsligt på några år så är det här kraftigt underminerat utan debatt, utan att vi egentligen har förstått vad det är som har hänt.
Men bara så jag fattar, lärarna får helt enkelt instruktioner om att vi ska inte träna handskrift.
Nej, så är det inte, utan man säger att man ska kunna både och, men problemet, saken är den att handskrift tar väldigt lång tid att lära sig. Det är en komplicerad process för både hjärnan och handen och man måste ha tid att göra det här, och sitter man då och säger att datorn är lika viktig och att datorn allt mer får dominera, då får du inte utveckla handskriften. Och då handlar det om att forma bokstäver, veta hur du skriver ord, hur du stavar, veta hur du bygger en mening, veta hur du bygger ett stycke, veta hur du bygger en hel text. Alltså det här tar ju flera år, så som du gjorde för oss, som det fick göra för oss.
Mm.
Men om du måste stanna upp hela tiden och fundera, hur stavar man bröllop? Eller liksom, vad ska vara i subjektsform och vad ska vara i objektsform i den här satsen? då förblir liksom skrivandet någonting främmande och någonting som är jobbigt och som du gärna undviker.
Jag köper det resonemang helt och hållet när det gäller digitalisering och att det är bra att skriva för hand. Men jag fattar inte det här med skrivstil. Och vad ska man lära sig att skriva skrivstil för?
För det första är det en annan fråga.
Du tar ju själv skrivstil för ett tag sedan.
Ja, precis. Men ska vi lära oss skriva överhuvudtaget är liksom grundfrågan. Jag kan nöja mig med att svenska barn skriver med tryckbokstäver bara de får lära sig att skriva. Varför ska vi skriva skrivstil? Jo, för att det går fortare och för att det är vackert. Och skönhet spelar roll.
Och sen
inlämmas man liksom i en kulturell gemenskap och en tradition.
Okej, Paulina har satt ner bläckhornet där.
Men jag vill bara understryka att det är ändå en bisak där med skrivstilen. Ja. Huvudsaken är, får man lära sig skriva? Ja. Och svaret är att det får man inte.
Nej, men jag är jätteglad att höra det, för att jag minns att jag fick slita med skrivstilen då ända fram till sexan och fick alltid dåligt. Varje gång det var diktamen då, jag hade ju stavat rätt, men så fick jag alltid låga betyg på själva stilen, vilket gjorde mig knäckt. Men så fick man äntligen i sjuan börja texta och det gick mycket snabbare. Då var jag väldigt lätt.
Så är det för många pojkar. Ja. Alltså, många pojkar har svårt att lära sig det där finmotoriska och bli hjälpt av mycket träning.
Och ja, okay, men jag tränar ju sjukt mycket. Jag menar, så sagt, vi hade ju varenda vecka välskrivning och fick sitta. Och vi fick, jag tror jag hade 3+ som bästa betyg någonsin. Mm.
Jo, så kan det vara.
Så kan det vara.
Så kan det vara i gymnastik också. Alltså, det är klart att det kan vara svårt.
Dra inte upp det här. Bocken och Bengt Erik Gran som sa där, pojkar, nu ska ni hoppa över. Peter, jag släpper in dig. Paulina är oroad här. Är du lika oroad? Ser du samma sak som hon ser?
Jag är lika oroad över att svenska barn, eller så många svenska barn, inte har ett språk. Jag är inte så oroad för att de inte har en handstil.
Okej.
Okay. Kan man väl sammanfatta det.
Vad man klarar sig utan att skriva för hand, tänker du, eller?
Nej, det gör man väl. Alltså, det är klart att det är bra att skriva för hand, men jag tycker att Paulina i sina mycket läsvärda texter ändå liksom slirar lite med begreppen. Alltså huruvida det handlar om. Om problemet är språket eller handstilen. Och när hon säger att som barn måste lära sig skriva. Så jag är rätt övertygad om att den svenska skolan försöker arbeta med att barn ska lära sig skriva. Sen är det inte givet att det är liksom handen, eller vad ska jag säga, pennan som ska skriva.
Tove, dina barn bråkar. Vem favoriserar du här?
det blir ett antal timmar sen att sitta och välskriva. Nej, men jag är ju rätt mycket team Paulina i den här frågan. Och det är väl också man ser egna barn att det är mer övning i att framställa powerpoints än att skriva text. Jag får känslan att vi liksom kastar ur barnet med badvattnet, att det finns en, vilket ju också, så vitt jag förstår, det har kommit forskning på att det finns liksom saker som händer med lärandet och lärprocessen när du skriver för hand. Och vilket skiljer det från när vi sitter och skriver med dator och sådär. Så att jag tänker att här finns det någonting som gick för fort och blev för ogenomtänkt.
Mm, okej. Paulina?
Jag har ju fått jättemycket meddelanden med bilder på handstil. Mm. Och bland annat då en god vän i Tyskland som skickade en bild på sin släkting Noah, 8 år, som skriver så som han alltid har skrivit i Tyskland. Alltså, han skriver med hjälp av stödlinjer en dikt som i sig är väldigt komplicerad. Och sen så har jag fått 7-åriga Louisa i Bryssel som skriver med en klassisk fransk handstil, 9-åriga Maja i Polen, och sen så har jag liksom lagt dem bredvid varandra och det ser ut som en progressionstrappa ska se ut och har sett ut i Sverige. Alltså att du börjar så smått och sen så blir det bättre och bättre och skriver längre och längre stycken. Och det som är intressant med de här texterna också är att de kräver så pass mycket kunskap om grammatik. Alltså när Louisa skriver så böjer hon verb på ett sätt som, det hörs inte på franska hur det ska stavas, men det kan hon. Och den här tyska pojken Noah, han vet vad ett substantiv är, för han vet att det ska vara med versal begynnelsebokstav. Och den här polska flickan vet precis hur man böjer substantiv på polska, för det hörs inte heller exakt hur det ska stavas, utan det måste man lära sig. Alltså de har en kunskap om skrivandet som inte saknar helt motsvarighet i den svenska skolan. Det är inte bara att det är ett motoriskt, att svenska barn motoriskt är efter, utan de har inte, precis som Peter säger, det här språket. Mm. Alltså, och när du övar för hand så lär du dig de här sakerna. Det gör man inte när man sitter med dator.
Det är svårt att läsa skrivstil. Det är ett problem.
Nej, inte om man själv kan skriva det. Men nu är du inne på skrivstil. Jag bara säger det så att du inte... Men jag ska nämna, får jag nämna ett mejl till?
Ja, ja. Fram med mejlen.
Ja, så det man ser är dels barn med läs- och skrivsvårigheter som får anpassningar direkt. Mm. Alltså, jag pratade med en mamma vars 12-åring i svensk skola inte kan skriva. Och får höra då av lärare eller rektor, jag minns inte vilket det var, att ja, men nu blir det digitala anpassningar så hon får hjälp med sin Chromebook istället för att då lära sig skriva. Det är ganska sensationellt. Mm. Men också barn som inte har läs- och skrivsvårigheter. Jag fick ett mejl av en mormor som är speciallärare och lågstadielärare som skickade en bild till mig på ja, men hur en typisk pojke i tvåan skriver i svenska skolan idag. Väldigt långt från Luisa, Noah och Maja. Och hon skriver att det här är en pigg, vaken och klipsk elev som läste utmärkt redan i årskurs 1. Det finns inga finmotoriska problem, det finns inga grovmotoriska problem. Han får ändå inte lära sig skriva. Mm, okay. Och det här är liksom skandalen här.
Peter, vill du lägga till någonting från vårt lag, alltså vi icke-finmotoriska pojkar?
ja, men jag tycker liksom att det fortsätter lite liksom sammanblandningen mellan, vad säger, handstil och skrivande, eller liksom att skriva för hand och att skriva. Jag är fortfarande inte övertygad. Alltså jag kan se poängerna med att, vad ska jag säga, ha handskrift som pedagogiskt verktyg, alltså att vad ska jag säga, det fysiska skrivandet ger en annan typ av inlärning än att sitta och knattra på tangenter.
Men alltså Peter, om batteriet är urladdat, ska man vara analfabet då?
Nej, det ska man naturligtvis inte vara.
Ja, men då måste man öva väldigt mycket på att skriva. Då måste man kunna skriva.
Ja, men det är som allting annat i både skolan och i livet i övrigt. Alltså allting är ju en avvägning mellan olika saker. Alltså jag tycker att, för min del så tycker jag att liksom språket och skrivandet är det liksom primära. Och sen så är ju... Alltså, vilken väg till skrivande som är den mest effektiva, det är ju i grunden en empirisk fråga.
Ja, och empirin är jättetydlig. Att handskrift och språk är väldigt intimt kopplat till varandra. Och liksom, vi kan ju diskutera om vi ska avskaffa förmågan att skriva i den svenska skolan. Jag skulle vänta lite med det tills man har empiri som säger att det är inte någon fara. Och vi har ju liksom motsatt
empiri. Det illustrerar ju något att du får... digitala mejl med digitala bilder från mormödrar.
Ja, men vet du vad? Jag har ju gått i skolan och kan skriva. Så för mig är det inget problem att skriva på dator. Men att tro att...
För om batteriet har slut så har mormödrarna kommit med budkavlan till dig. Eller
att tro att barn kan hoppa över att lära sig att inte vara analfabeter. Det är ett ganska speciellt krav.
Nu släpper jag in Tove.
Ja, nej men jag skulle också separera dem och säga, precis som både Paulina och Peter varit inne på, att skrivstil är en extra fråga och så. Och jag tycker det är viktigt att man kan uttrycka sig i skrift, man kan ta in skrift och man kan uttrycka sig i skrift. Och sen behöver inte det vara sammanbundna bokstäver, även om man lär sig tekniken och är hemma med den så kanske det går fortare. Men för det gjorde du inte det, Andreas. Mm. Men däremot så är det ju så att det blir ju... Även det språk i språken, alltså skrivstilen är också ett eget språk. Och det är ju, har du inte lärt dig skrivstil så kommer du heller inte att kunna läsa skrivstil. Så det innebär att vi i det fallet inte kan kommunicera med varandra. Men däremot så är det klart, då får vi kanske göra det digitalt då. Men det är ju...
Men alltså att läsa skrivstil, det är ju lite grann som att läsa runor alltså.
Mm. Så är det ju, tyvärr. Och då kan jag ändå skriva skrivstil. Men det är liksom helt obegripligt att göra det. Och min mamma var ju lärare och hon hade ju ett problem med att hon skrev skrivstil på tavlan. Och det var ju väldigt synd om eleverna som inte förstod. Men de fick väl gå i någon sorts runavkodningsskola. En sak jag tänkte på. Förut hade man ju faktiskt maskinskrivning i skolan som ämne. Hade ni det?
Ja.
Jag med. Det är väl borta sedan länge nu, men... Kommer du ihåg att det var väldigt viktigt att man skulle använda alla fingrar i ett speciellt mönster?
Touchmetoden.
Ja. Och så hade man så här, vi hade till och med en plastkåpa över så att man inte såg. Då, och idag så tror jag de flesta skriver på maskin ganska obehindrat, men det är väl Använder ni alla fingrar, Tove? Gör du det?
Jajamän. Jag tittar inte på tangentbordet.
Nej, det gör inte jag heller, men jag använder bara de här fyra fingrarna.
Gör du? Ja. Fantastiskt.
Ja, jag gör som du, Andreas. Jag hade ju lärt mig, när vi började med maskinskrivning, så hade jag redan skrivit. Min pappa hade en skrivmaskin som jag av någon anledning använde väldigt mycket. Så att jag hade ju liksom en snabb teknik med fyra fingrar, den använder jag fortfarande.
Precis, jag använder höger pekfinger och lång och ringfinger på vänster hand. Och det lärde jag mig på min Commodore 64, jag har sagt innan. Skriver du med alla fyra fingrar på den här?
Jag vet inte, jag sitter här och viftar i luften och försöker förstå hur jag skriver. Men det är något sånt här kaotiskt.
Alla tio menar du?
Ja, precis. Men en annan poäng är ju att det här är en väldigt gammal teknologi, som du nämnde, Peter, det här med skrivmaskin. Alltså, vet ni varför tangenterna sitter där de sitter?
Det
är för att man har satt de tangenter som förekommer ofta långt ifrån varandra för att de inte ska trassla ihop sig rent fysiskt. Mm. Och sen, den här teknologin kan ju vara borta imorgon, men liksom papper och penna är ju något som består.
Och här måste jag invända, för jag tänkte säga om den här tangentuppsättningen, den hade ju redan varit bort, alltså den har ju visat sig livskraftig, den borde
Peter, alltså om du går ut på stan och pratar med ungdomar och frågar hur de skriver sina sms, så kommer du märka att väldigt många bara pratar in i sin mobil idag på ett sätt som är nytt de senaste åren.
Men det är fortfarande så att tangentuppsättningen ser likadan ut även på en mobil.
Jo,
så
det, men frågan är om
det handlar inte bara om typarmarna som inte ska gå in i varandra, utan det handlar också om att fingrarna inte ska krocka med varandra.
Och det du kommer märka om du pratar med de här ungdomarna, det är att de redan har övergett den här typen av teknologi, därför att den kan försvinna imorgon.
Kommer ni ihåg att man, när man skrev sms förr i tiden på de gamla tidens mobiler, då fick man använda siffrorna och så fick man trycka olika många gånger.
Precis.
Och den tekniken är ju borta.
Ja, tänk om du hade suttit och lärt dig den i skolan och man låtsades att den var lika viktig som handskriften.
Precis.
Men jag tänker så här, Carl Bildt, han skrev med ett finger och han blev ändå statsminister. Det tröstar jag med.
Hörrni, vi ska...
Du vet inte hur många timmar han hade jobbat innan dess.
Sista frågan, Tove. Kommer ledarredaktionen att övergå till präntade pergament?
Jag och Paulina kommer naturligtvis att ha det som en extra grej.
Budkavle skickas ut. Rid i natt så kommer de hem till prenumeranterna.
Och på tal om budkavle, Andreas, måste jag bara berätta apropå vår senaste diskussion att nu har kommit besked medan vi satt där att skyddsombuden för ST-pendeln har beslutat att stoppa ensamarbete för lokförare i pendelstågtrafiken i Stockholm. Så från och med 9 på måndag så får inte operatören MTR köra om tågen enbart är bemannade med lokförare.
Mm. Det var det.
Det lär väl bli någon slags rättslig process kring det, skulle jag tro.
Det får vi tro.
Hörrni, vi fortsätter. Tänkte gå till Peter. Vill du prata om Johan Perssons orgasmer eller svensk gasberoende? Nej, vi börjar med gasen.
Vi tar det. Ja.
Du har ju i veckan på sidan hyllat den svenska, eller den europeiska strategin här. Det var rätt att inte tokstoppa gasen, skrev du. Då kan man ju säga så här, om man vänder på det lite elakt. Varför var det rätt att fortsätta köpa gas från Ryssland och pumpa in pengar i deras krigskassa som mördade civila i Ukraina?
Du ställer frågor på ett väldigt svårt sätt, Andreas.
Ja, men du förstår ju vad jag menar.
Ja, jag förstår. Alltså, det var en självklar moralisk reflex när kriget bröt ut i februari i fjol, att vilja stoppa den ryska gasen omedelbart. Men som alltid i handel är ju ett ömsesidigt beroende. Och om man stoppar handel så det drabbar båda parter, men det kanske drabbar den ena parten lite värre. Och jag tror att hade vi tokstoppat den ryska gasen så hade det drabbat oss värre än det hade drabbat Ryssland. Därför att vi hade inte fått någon gas överhuvudtaget. Medan de stigande gaspriserna hade inneburit att Ryssland ändå hade fått pengar. Istället valde då Sverige och EU en mer långsiktig strategi att liksom egentligen fasa ut gasen så fort som möjligt, men utan att det drabbar oss själva och alltså den europeiska sammanhållningen. Jag tror hade vi haft en liksom akut gasbrist i höstas inför vintern, så hade ju den europeiska sammanhållningen börjat krackelera redan då. Men vi har hållit ihop, vi har haft tur med vädret, nu är de europeiska gaslagren mer välfyllda än vad jag tror de någonsin har varit vid den här tiden på året. Det ser väldigt bra ut inför nästkommande vinter. samtidigt som hela liksom gasmarknaden ställer om, så att det finns gott hopp om att, vad ska jag säga, gasmarknaden ska ha balanserat sig om, ja, 2-3 år kanske, och då kan vi vrida av kranen till Ryssland helt, vilket vi nästan har gjort. Jag tror att det är 20% av, eller det är inte vi som har gjort, någon har sprängt Nord Stream, Ryssland har skruvat av lite kranar, men det är typ 20% av inflödet till EU jämfört med före kriget.
Men vad har vi, bortsett från det att vi har sprängt lite ledningar och sådär, vad får vi gasen från nu? Vad har vi byggt eller vad har vi ställt om rent konkret som har ändrat sig?
Vi har importerat flytande, alltså det finns ju rörgas och det finns flytande naturgas. Och vi har ju skiftat rörgas mot flytande naturgas som skeppas från framförallt USA och Gulfstaterna och lagras i stora tankers i europeiska hamnar. Så att vi har ju ökat importkapaciteten i hamnarna. Så Tyskland har smält upp någon pir i Bremen och vad det nu är. Så att just nu är det liksom en större flaskhals egentligen, utskeppningskapaciteten i då USA och Katar till exempel. Medan vi kan ta emot, det ser bättre ut när det gäller mottagandet.
Och när betalar vi sista rubeln för rysk gas?
2025.
Okej, okay. Så det är på gång helt enkelt.
Ja, det är så. Jag hade ett långt samtal med Henrik Wachtmeister som är energisystemforskare häromdagen, som just om det här att det pågår väldigt mycket, så att det kan gå relativt fort. Men med det sagt så kommer ju Ryssland fortfarande att exportera både gas och olja till andra delar av världen. Även om vi har, alltså nu faller deras intäkter ganska fort, framförallt för oljan har det införts olika åtgärder för att Ryssland inte ska kunna ta ut, eller att det kostar mycket mer för ryssarna. De får inte så bra betalt och det kostar mycket mer för dem att skeppa till exempel Indien och Kina.
Det här låter väl ganska bra, eller vad säger du, Tove?
Ja, det tycker jag, och det är ju där, jag vet att vi hade den diskussionen uppe här i podden också, om jag inte minns fel. Och där den här viljan att man snabbt skulle liksom börja säga stopp hade varit ett kraftfullt slag i luften, som Peter har talat om, och eller kanske ett kraftfullt skott i foten.
Tack för den rapporten från gasmarknaden, Peter. Vi ska gå vidare. Någonting vi har pratat mycket om i veckan som jag tror inte alla riktigt har klart för sig. Det handlar om den här migrationspakten heter den så, i EU, som nu har blivit inrikespolitiskt bråk i Sverige också eftersom Sverigedemokraterna opponerar sig mot den. Jag vet inte riktigt vem det är. Jag har väldigt dålig koll på det här ämnet. Paulina, kan du bara ge oss en kort introduktion? Vad handlar det här om egentligen?
Jo, det är Tomas Tobé, svensk moderaten i Europaparlamentet, som har tagit initiativ till ny lagstiftning som har gått igenom i EU-parlamentet. Men eftersom, ja, det måste också passera ministerrådet, och så får vi se hur det går där. Men poängen är, det är massa punkter, men det som är kontroversiellt nu i Sverige, det är att man ska kunna bestämma, Bryssel ska kunna bestämma att vissa länder ska ta emot fler migranter vid behov.
Vi får alltså en europeisk fördelning helt enkelt av.
Ja, och det är någonting som gränsländerna i EU har drivit. Och det finns ju två problem med det. Det ena är materiellt, vad blir själva innebörden för oss? Kan vi tvingas ta emot fler migranter? Det är liksom det ena. Och det andra är själva beslutsnivån. Varför ska migrationen hamna i Bryssel på det här sättet? Och när Sverigedemokraterna kritiserar det här, då är det liksom den andra nivån de pratar om. Det ska inte ligga i Bryssel, för vad som helst kan hända. Och när migrationsministern svarar på det här, så har hon lagt sig på den förra nivån och hon säger att ja, det här är bra, för det här kommer inte. Jag ska inte säga att hon har sagt att det är bra, men hon har sagt att det här kommer inte...
Maria Malmö Stenegård.
Ja, precis. Det här kommer inte göra att vi behöver ta emot fler migranter. Så att, ja, det är de två nivåerna man kan röra sig på.
Okej. Tove, du håller väl på att skriva om just det här. Har du funderat någonting kring detta?
Ja, det har jag ju. Och det är ju därför att liksom, försöken att hitta en överenskommelse har ju pågått sedan 99 i alla fall i EU.
Bara 24 år.
Så det här är ju ingen ny fråga och den kommer vara med oss framöver också. Och där är det väl som den evige Gunnar Hökmark en gång sa när jag intervjuade honom. När han var nere i Bryssel som Europaparlamentariker så frågade Gunnar, hur ska EU lösa flyktingfrågan? Och då sa han, EU kan inte lösa flyktingfrågan. EU kan hantera den bättre eller sämre. Och jag tror att det är en ganska mogen insikt att ha. Att så länge vi har en värld som är... ser väldigt olika ut och så kommer den attraktiva delar av världen kommer att vara utsatt för tryck av människor som vill komma dit oavsett vilka skäl de har. Men det är många ekonomiska migranter som kommer att vilja komma till Europa än vad Europa kommer att vilja ta emot. Och där så tycker jag nu då att Vänsterpartiet ska man säga också, det är ju flera delar i detta och Vänsterpartiet har ställt sig bakom en del men inte de andra, så att både SD och vi är lite odd man out. Jag ser ingen annan väg än att man försöker hitta kompromisser gemensamt, därför att vi har en gemensam yttre gräns. Så här tycker jag att Sverigedemokraterna blir de som är lite verklighetsfrånvända och försöker köra inrikespolitiskt race på detta. Och jag tror att det har att göra delvis med att det kommer ett Europaparlamentsval nästa år, så man behöver positionera sig. De har helt rätt i att det kommer att bli en huvudvärk för den svenska regeringen, för det kommer oavsett vad man kommer överens om eller inte. Det är den magnituden det är på den här frågan. Men jag ser ingen annan väg än att man försöker hitta en rimlig ett delande av bördan, som man säger, vilket det är innan man har fått människor att bli självförsörjande.
Mm. Det fanns faktiskt tidigare vid något tillfälle, i alla fall under flyktingkrisen 2015, en frivillig variant på om distribuering, så att säga, av flyktingar med EU. Och det var ganska märkligt, för Sverige var en av mycket få länder som då hörde av sig till Italien och Grekland om att vi kan ta några då. Men samtidigt var det ju så många som reste vidare på eget väg till Sverige, så att den hösten så kollapsade ju svensk flyktingmottagning. Men samtidigt som det skedde så hade Sverige faktiskt, var vi beredda att helt frivilligt ta emot flyktingar från andra länder, så att säga. Så liknande varianter har funnits, men dock inte på någon tvingande nivå.
Ja, här finns ju också diskussioner att man ska kunna bära bördan då, så att säga, på olika sätt. Att det kan handla om att ta emot personer, men också att lägga mer kraft i det som handlar om att vända, så att säga, när det gäller människor som ska härifrån. Mm. Och jag vet när jag intervjuade Marina Kalliranen, estnisk politiker för ganska många år sedan, så talade hon, för då fick Estland kritik för att man tog emot så få. Då menar man att Estland la ner sin kraft i väldigt mycket av det arbete som gjordes till havs. Mm. Så det är klart att det finns ju olika uppfattningar. Hon sa också att det är ju meningslöst om vi sätter upp en lagstiftning som innebär att vi tar emot många och efter 24 timmar är de i Sverige. Mm. Och det är ju den insikten att har man fri rörlighet inom ett område, då måste det finnas en, man måste följa besluten i flera led.
Mm. Hörrni, tack för det. Vi ska gå vidare. Och då ska vi faktiskt ödmjukt buga oss våra kollegor på Dagens Nyheters ledarredaktion. Den här gången har de verkligen levererat. För Rubben, nu citerar jag, väljarna behöver inte veta hur Johan Persson ser ut när han får en orgasm. Den snackar man inte bort. Peter, är det intressant?
Det är rubrikkonst i den högre skolan.
Det är mästligt. Det är bara att buga och applådera.
Det är i alla fall rubrikkonst för oss som är skolade i på en kvällstidning, att det där är trafikdragande.
Ja, precis. Och vi som har lite problem med finmotoriken, så vi inte riktigt skriver så bra skrivstil. Jag tycker i och för sig, det är Amanda Sokolnicki som har skrivit där. Hon har ju helt rätt, tycker jag. Intressant. Någon måtta får det väl vara på vilka privata delar politikerna visar upp. Eller vad säger kvällstidningsjävulen inom dig, Peter? Vill du bara ha mer?
Nej, alltså jag tycker att det här är ovärdigt, och jag har svårt att förstå varför många politiker har så svårt att dra gränsen tidigare för sin personliga integritet. Alltså man har ju svårt att se att Hjalmar Branting skulle ha någon annan statsman skulle ha suttit och fört samma typ av samtal.
Nej, det är precis. Men även det här är ju väldigt nytt. Det är ju inte ens heller det sena 1900-talet politiker var väl så. Paulina, varför tror du det finns en gränslöshet eller man har svårighet att värja sin integritet som politiker i Sverige? Förväntas man? Tror de att det förväntas av dem?
Jag tror att man försätts, man hamnar i en situation där man har blivit fartblind på något sätt. Mm. Jag försökte undvika att höra det här citatet, men sen så hörde jag den ändå när jag hade radion på. Mm. Men alltså när det gäller Folkpartiet, jag kan fortfarande inte komma över deras logga. Jag är fortfarande där.
Okej. Ja, var och en gör sina associationer. Tove, är det ett problem att politikerna inte håller värdigheten?
Ja.
Mm, okej. Varför?
Därför att ponera nästa gång landet kommer in i en stor kris, Gud förbjuder lastbilsattack eller väpnat anfall eller någonting, en stor nationell kris där det krävs samling, då vill du i ett sånt läge inte ha den här, du vill inte ha förknippat de personer som ska leda oss förtroendefullt genom sådana lägen med den här sortens aspekter. Så jag tycker att de knaprar på ett förtroendekapital som de måste vara rädda om.
Mm. Apropå värdighet, hade du tillåtit den här rubben som jag och Peter precis hyllade?
Jag hade sagt att den är inte SvD-mässig. Mm. Och man kan ju, nu är det ju så att i det här fallet så, och jag skrev ju en liten kort text om detta idag, medtog det från den humoristiska sidan, försökte se en slags linje i den här liberala förblessen för fokus kring Ljumsktrakten. Men man kan ju, både i det här fallet och med företrädaren Lars Leijonborgs famösa intervju för länge sedan, där är det ju deras ansvar att se till att nej, men jag ska inte vara i sammanhang där jag får de här frågorna. Mm. Och det kan man ju faktiskt ställa som villkor. Det finns en tidigare exempel på hur man kan agera. Carl Bildt fick kritik för att han stormade ut från en intervju när det ställdes frågor om analsex. Och då valde han att gå. Och jag tycker att det var rätt.
Mm. Paulina, kommer du ihåg en gång på niotiden jag skrev någon liten notis om att det hade blivit populärt med en speciell sorts amuletter i Nigeria? Mm. Som då infertila män hade för att öka produktionen av spermier.
Kommer du ihåg vad jag gjorde med den notisen?
Jag satte rubben, Nigeria satsar på amuletter, vilket du omedelbart strök. Mm. Står du fast för det?
Var det inte så att vi ställde hela notisen?
Ja, det var det säkert. Nej, nu får det bli ordning och reda här. Vi ska gå vidare. Eller Peter, har du någonting att tillägga om ovärdiga politiker?
Ja, alltså kanske ovärdiga rubriker. För jag vet att vi har ju båda jobbat på Neo. Jag rubriksatte ju en text om franska presidenters ovana att ha älskarinnor med att det rycker i baguetten. Det var ju själv mycket nöjd med.
Och det citatet är ju hämtat från en stor tänkare, nämligen Robinson Jochem.
Jochem. Mm.
Ser du med hur mycket mer finess Peter gjorde det där?
Ja, verkligen. Hörrni, vi ska vidare. Och då ska jag faktiskt ta lite information från poddredaktören. Och det gäller det här med ljudet. Jag får med jämna mellanrum, nästan en gång i veckan kanske, klagomål på ljudkvaliteten. Och det gäller då främst inbjudna gäster som är på distans. Vilket vi då ofta, väldigt, väldigt ofta har. Och bakgrunden till det här då, att jag tar upp det, för att jag skulle vilja höra vad ni lyssnare tänker och tycker. Vi soundcheckar förstås alltid våra gäster. Vi försöker be dem hitta en lokal där de sitter bra, att de har bra uppkoppling. Man ber dem använda mikrofon förstås, om sådan finns. Men dels kan ju saker hända under inspelningen som försämrar ljudet, och dels har inte alla de här möjligheterna riktigt. Så här står vi inför ett val. Antingen så kan jag försöka göra så att vi spelar in mer i studio och mer på plats. Det innebär att det blir lite svårare att få tag i gäster. Vi kommer inte kunna få tag i alla gäster som vi får tag i idag. Och vi kan heller inte vara lika dagsaktuella. Vi kan förstås då inte ha gäster från andra delar av Sverige eller utlandet. Och vi kan ju inte ha folk som sitter upptagna på sitt jobb. För att vara ifrån sin arbetsplats i 30 minuter för att spela in på distans, det är en helt annan sak än att komma in till oss på redaktionen. Det kan ju ta flera timmar. Så det är en prioriteringsfråga. Jag vill helt enkelt höra vad ni tycker är viktigast. Är det så viktigt med bra ljud att vi ska försöka köra studio nästan alltid? Eller är det okej med sämre ljud ibland? Jag förstår att det finns olika åsikter om det här, men det är en fråga jag brottas med hela tiden, och det vore jättekul att höra hur ni tänker. Är bättre ljud värt att det kostar en del gäster och kostar en del aktivitet helt enkelt? Hör gärna av er om detta. Vi ska gå vidare, för nu har det blivit dags för mitt favoritmoment som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag likt en drive från Lotta Neumann piskar på mina kollegor ett antal nyligen lagda förslag eller fattade beslut och ber dem tänka snabbt. Och detta tänkande ska inte resultera i någon allmän pisshumanism alla FPUs kongress 1972, utan det ska vara klart och tydligt. För eller emot? Helt enkelt, svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Det här gillar ni. Nu ser de ut som kalvar på grönbete, kan jag berätta. Idag på eftermiddagen överlämnades en utredning till justitieministern som gällde lagen om hets mot folkgrupp. Utredningen föreslår att det ska införas ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av vissa folkmord, exempelvis förintelsen. Vad tycker du om detta? Bör det bli straffbart att förneka, urskulda eller förringa förintelsen? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Helt överens där. Paulina, du var snabbast. Varför är du säker på detta?
Därför att det finns inga... Vill man motarbeta konspirationer så ska man inte börja med att förbjuda folk att yttra sig på det här sättet. Även om de har fel så måste de få säga sin åsikt.
Mm. Okay.
Och så vidare, etc. Och yttrandefrihet är ett värde i sig.
Utmärkt, och ingen var emot. Tar vi nästa. Självklart ska det vara olagligt att rymma. Det skriver Dagens Nyheters ledarredaktion. De menar att det är fel att ingenting händer med den som försöker eller lyckas rymma från svenska anstalter. Svenska lagstiftare har ju inte velat inskränka de intagnas naturliga frihetslängtan, som brukar säga. Det är ett system konstruerat för en paradisisk idyll av missförstådda Jönssonligan-brottslingar, en tid som aldrig funnits annat än enstaka debattörers och lagstiftares önskedrömmar, skriver man. Håller ni med? Bör det bli straffbart att rymma? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Ja.
Ja.
Peter, varför det?
Ja, jag svarade faktiskt ja för att jag ärligt talat trodde att det redan var det.
Ja, okej, det var så självklart.
Mm. Ja.
Ja, nej, men det är det alltså inte. Och det är just det här med att sitter du i fängelse så är det mänskligt att vilja slippa sitta i fängelse. Och då, därför ska man inte straffas för det. Jag tror det är så man har resonerat.
Jag måste bara berätta att Johan Persson när de dagen twittrade väldigt roligt. Han länkade till en artikel han skrev 2004 om just det här. Och så skrev han, fler och fler ansluter sig till Johan Persson-linjen anno 2004. Väldigt nöjd.
Vi tar en till. Sverige bör omedelbart införa ett förbud mot internationella surrogatarrangemang. Det skriver 31 debattörer i ett upprop på Aftonbladets debattsida. Däribland de tidigare ministrarna Margot Wallström och Annika Strandhäll. Detta bland annat för att surrogatmödraskap medför stora hälsorisker och psykiskt lidande för både mammor men också för barnet som föds genom surrogatmödraskap. Bör ett sådant förbud införas? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej,
vet ej.
Paulina, vad sa vi? Inga FPU-fasoner.
Veckans folkparti.
Ja, precis. Nej, men jag är emot surrogatmödraskap. Däremot så tycker jag att man ska inte hålla på och lagstifta om vad som sker i andra länder på det sättet. Det är lite parallellt till den här diskussionen om att förbjuda svenskar att köpa sex utomlands. Någonstans måste vi liksom respektera att Sverige har gränser och så vidare.
Okej, okay, då förstår du.
Så, men nej, jag tycker inte att surrogatarrangemang är någonting eftersträvansvärt eller gott.
Mm, okej. Okay. Vi tar den sista och då gäller det Göteborg. Efter 50 år ska attraktionen Flumride på Liseberg rivas. Detta har svårt chockat den dimmiga hamnstaden och gubbarna på varvet gråter öppet. Men vad tycker då Svenska Dagbladets ledarredaktion om detta? Det är slutplaskat på Liseberg. Stödjer vi detta beslut? Ja eller nej? Jag svar direkt.
Nej!
Nej.
Ja!
Peter, varför hatar du glada barn i Flumride?
Flumride är ju jättetråkig. Alltså man tyckte ju att den var liksom var häftig. Men nu är den ju riktigt lam. Alltså.
Det är mitt enda Lisebergsminne. Det är ju den där och att de säger spunnet socker istället för sockervad.
Ja, det gör de.
Sen så kan jag tänka mig att det här Flumride strider mot EUs vattendirektiv. Det är ju sämre.
Tove, gillar du Flumride?
Ja, men det är som Paulina. Det är också mitt enda Lisebergsminne. Hur min far blev helt nedblött. Det var roligt.
Ja.
jag minns väldigt tydligt när jag var liten och vi åkte till Liseberg. Och min förväntan var just att man skulle bli liksom dränkt. Men man blev lite nedstänkt. Alltså det var
det för lite?
Nej, men det beror på hur man sitter. Och den som är tyngst sitter fram eller bak.
Tove är expert på det här.
Jajamän.
Peter, du ska sitta längst fram.
Ja, okej. Okay. Precis. Och nu är jag lite tyngre än jag var 1985.
Om vi då ska fortsätta göra reklam för Göteborgs stads nöjesfält så kan jag säga att man kan åka Colorado också. Känner ni till det? Alltså Colorado.
Åh nej.
Och det är en annan sorts forsfärd och där sprutar de vatten i ansiktet på en så där blir man garanterat blöt.
Men när ska den stänga?
den ska stängas någon gång framöver, tror jag. Jag antar att den inte ska stängas nu, för säsongen har väl börjat.
Jag sitter och funderar på när nästa teamaktivitet kan gå av stapeln.
Nej, det fanns på Grönan förresten på 80-talet, minns det? En sån där Flumeride. Du minns det, Peter?
Grönan. Men den brändes ner, va?
Nej, det var blåtåget som brändes ner.
Nej, är det sant? Har de byggt upp det igen?
Ja, det är det. Eller spöktåget som det väl hette.
Ja, men jag har för mig att det var just den, och det var liksom enorm besvikelse över att de hade fått en sån där och sen brändes den ner. Kolla upp det om du inte är säker.
Ja. Men det hade ju sig varit imponerande om de lyckades bränna ner.
En Flumeride.
Ja, men det var de där båtarna som såg ut som stora stockar.
Precis. Angående Gröna Lund så har ju de äntligen fått tillstånd efter 7 sorger och 8 bedrövelser att bygga ut på andra sidan allmänna gränd. De har ju den här parkeringsplatsstomten då som stoppades väldigt länge av diverse fanatiska organisationer har äntligen fått. Så de kommer snart bli större. Men hörni, det ska vi lämna nu, för nu är det dags att gå vidare. Det är dags för mitt favoritmoment, nämligen det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Känner ni till det?
Vakt.
Jag tror minst annat, jag var ju inte med och ledde förra veckan, men det var Mattias som tog hem segern den gången. Har jag förstått saken rätt?
Mm. Ja, verkligen.
Mm. Han brukar ju göra det när inte jag är med.
Och nu säger han då, han lät hälsa att han drar sig tillbaka då som obesegrad mästare, men han kommer ju förstås vara med nästa. Men ni känner ju vill ha här laget till momentet, men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad jag går ut på. Det handlar om att jag tror mig vara Gösta Knutsson och därför arrangerar frågesport för mina kollegor. Ni som lyssnar kan också vara med och svara, och svarar man snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Paulina och Tove gör, då är man helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter, och då förtjänar ni en klapp på axeln. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt får man göra det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga. Vinnaren får en veckas eviga ära. Okej med alla?
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Vi har pratat om strejker idag. I vilken stad ägde en känd strejk rum år 1879? Så var den en av de första i Sverige och gällde personal vid sågverk.
Paulina.
Sundsvall. Visst var det så. Ett poäng till dig. Storstrejken 1909 innebar ett stort nederlag för arbetstagarsidan. En av de många fiktiva skildringarna av den konflikten förekommer i Per Anders Fogelströms bokserie Stad. Vad heter huvudpersonen i bokserien? Hon är dotter till Henning som står i centrum för den första delen och förekommer i alla 5 delarna. Hon har också gett namnet till en färja som idag trafikerar Hammarby sjö.
Jag var så upptagen med att lära mig handstil i skolan. Så
men har inte ni läst litteraturvetenskap ni två?
Jo.
Den här läste vi i 9:an, vill jag minnas. Hon var mycket modest och ödmjuk kvinna. Men hon valde att strejka med kamraterna trots att hon var förman då. Och då blev Tilda chef istället. Hon blev sen då kallad Gula Tilda och Emily kom... Det var ingen skund i alla fall. Hon heter Emily i alla fall. Hörrni, strejk är ett vanligt stridsmedel i arbetskonflikter. Blockad i en annan. Vad hette salladsbaren i Göteborg? Som
Tove. Körde...
Tove var först.
Wild and Fresh.
Ett poäng till dig också. Strejk. Strejken, eller på engelska The Strike, var också arbetstiteln på en känd idénroman från 1957. Titeln ändrades dock till en annan eftersom författarinnan ansåg att titeln The Strike skulle avslöja för mycket av handlingen. Vad heter den här boken?
Paulina.
Paulina.
Atlas Shrugged.
Ja, absolut. Mm.
Mm.
Som då handlar just om en strejk. Att världens briljanta intellektuella ledare strejkar. Jag tänkte, mer som Mattias borta var det okej att ta den.
Ja, du kommer från en guldstjärna, Mattias.
Ja. 2 poäng till Paulina, 1 till Tove. Peter, är du vaken där borta?
Ja, försöker.
Det är om strejker. Vi hoppar över till Robert Smith som faktiskt fyller 64 år idag. Grattis till dig. Då ska vi förstås prata musik. The Cure's debutsingel från 1978 heter Killing an Arab. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand. Vilken bok anspelar det på?
Oj, det här ska man ju veta. Jo, Peter.
Peter?
Alltså det är Camille.
Paulina?
Paulina?
du får en chans till att svara.
Är det äckligt?
Nej, det är ju Sartre som har skrivit den. Paulina, räcker upp handen så sätt.
Ja, förlåt.
L'étranger.
Främlingen för er som inte kan det galliska tungomålet. 3 poäng Paulina, snyggt. En annan låt inspirerad av ett litterärt verk har Bruce Springsteen skrivit. Den heter The Ghost of Tom Joad. Vilken bok han spelade det på?
Oh, det Ghost of Tom Joad. Jo, Peter.
Peter?
Det är Steinbeck, va? Vredens druvor.
Grapes of Wrath. Absolut, snyggt. 1 poäng. Mer The Cure. Boys Don't Cry heter ju en känd låt som de har gjort. Också namnet på en känd amerikansk film från 1999 som skildrar mordet på en amerikansk transman 1993. Vad hette han? Alltså transmannen som blev mördad. Har ni sett den?
Mm.
Fantastisk film.
Mm. Läbbig.
Ja, den är väldigt otäckt.
Mm.
Ringer inga klockor?
Nej.
Inte på det. Brandon Tina heter han. Jag rekommenderar verkligen den filmen, men den är grymt deprimerande också. Mm. Det är mycket Nebraska, kan man säga. 3 poäng Paulina fortsatt och 1 poäng till övriga. Vi går vidare från denna mycket sorgliga men sevärda film. Mer musik, idag har Anneli namnsdag. Vem sjöng Vakna nu, Anneli?
Peter.
Peter?
Vakna nu, han heter Magnus i förnamn.
Kanske han gör.
Ja, det här har jag tagit på quiz. Jag måste tyvärr passa. Men han heter Magnus.
Någon annan som gissar?
Finns det inte en Magnus Karlsson?
Kanske han gör, men det var fel.
Uggla.
Magnus Johansson heter han.
Så heter jag.
Vaknade någonsin Anneli? Var det någon som fick det klart för sig? Hörrni, den vackra sången, den utspelar sig i Norrköping, som också är Magnus Johanssons hemstad. Vilken färg har spårvagnarna där?
Paulina.
Paulina?
Nej, de är gröna.
Det är de inte alls det.
Nej, det är bussarna i Malmö.
Tove. Tove. Får vi gissa, eller hur?
Ja.
Röda.
Det är de inte heller. Peter, du har inte så många färger kvar nu.
Blå.
Nej, de är gula. Har ni aldrig varit i Norrköping?
Jo, men...
Och inte åkt spårvagn uppenbarligen.
Inga poäng delas ut där, vi fortsätter. Idag är det 31 år sedan Väinö Linna lämnade oss, som blev med i litteratur. Han skrev en berömd trilogi om en finländsk släkt från 1800-talet fram till 1950-talet. 2 av titlarna i denna trilogi är hämtade från en annan berömd finländsk författare. De heter Högt bland Sarajärves moar och Söner av ett folk som blött. Vem är författaren till dessa? Eller rader? Det här ska man kunna. Fick du inte lära dig här i skolan? Det var upptagen med att skriva skrivstil på, Lina.
Har inte ni läst litteraturvetenskap?
Söner av det folk som blött på Narvas hed på Polens sand på Leipzig lätte Lützens kullar. En av Finlands krafter i död. En kan med ovänns blodet vält här färgas rött. Och nu kan ju inte publiken se det här, men ni kan ju garantera att jag tittade uppåt och inte läste innantill där. Inte sant?
Såklart.
Mm. Det är alltså Runeberg.
Det är det.
Ja. Jag tänkte det. Men det får man inga poäng för.
Nej, inga tankar. Och Högt bland Sarajärves moar är ju den här fantastiska som handlar om bonden Paavo.
Mm.
Och han lever Högt bland Sarajärves moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman. Och där så förfryser rågen varenda år så de får blanda bark i brödet. Och sen typ 10:e året så förfryser inte rågen. Då gubben blir jätteglad och säger Paavo, äntligen kan vi baka bröd. Och säger han, blanda bark i brödet kvinna, för frusen vår grannes åker står. Så då, ja.
Mm.
Moralen är då att man ska dela med sig.
Det är himla dystert. Varför odlar de aldrig något annat som inte förfrus?
Varför odlar de inte meloner och persikor? Maria Antoinette. Vi fortsätter, ingen poäng till. Peter, han har pratat gas idag. Vad är egentligen naturgas för någonting till 95%?
Peter? Metan.
Det är det verkligen. 2 poäng. Tar man det, metan, det enklaste kolvätet, så lägger man till en kolatom så får man etan. Och hydroxidderivatet av etan, det vill säga när man lägger till en väteatom, eller man tar bort en väteatom och lägger till en hydroxidgrupp, det vill säga en väteatom och en syratom, OH, då får man förstås etanol, det här känner ni till. Vilket leder oss till nästa grupps frågor. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi skulle ha pratat etanol idag, för vi skulle ha pratat Pernod Ricards. Nu hoppade jag över det. Deras tölpaktiga beteende att sälja alkohol till mördarregimen i Kreml. Men vi ska ändå ha lite frågor om sprit. Förstås inte sådan som Pernod Ricard kränger. Så att, men när ni är ute och flyger nästa gång, då kan ni köpa andra märken. Man behöver inte köpa Absolut, Beefeater, Jameson eller Havana Club. Det finns utmärkta alternativ. Nu till frågan. Om man blandar bourbon med socker och en bitter och dekorerar med en bit apelsin, vad får man då? Mm. Bourbon, socker, Agostura bitter och apelsin på toppen. Mycket känd.
Ja, det heter någonting, ja.
Nej.
Nej, ingen kan.
Eller kan man gissa?
Ja, du får gissa.
Den är, nej, det vill jag precis. Jag tänkte sidecar.
Nej. Old fashioned heter den.
Ja.
Den här då, om man blandar vodka, Cointreau, limesaft och tranbärsjuice. Tove?
Cosmopolitan.
Ja, absolut, då är du också på 2 poäng.
Banan, melon, kiwi och citron.
No, no, groggen var väl god. En gammal svensk klassiker, man blandar punch och konjak. Vad får man då? Svårt. Paulina slår ut med armarna. Man får guldkant.
Det har jag aldrig hört talas om faktiskt.
Nej, det är delikat faktiskt. Jag har mycket god vän som har arbetat som bartender som har introducerat massor av sådana här saker för mig genom åren. Hörrni, en annan som fyller år idag, det är Andy McDowell. 65 blir hon, grattis. När hon i slutsedeln av 4 bröllop och en begravning bekänner sig kärlek till Tom Hanks levererar hon en fullkomligt värdelös replik som
till Hugh Grant.
Ja, det är det förstås. Mm. Till Hugh Grant levererar hon en fullkomligt värdelös replik som inleds med It's still raining. Vad säger hon sedan? I denna värdelösa replik. Tove?
Isn't it?
Nej. Is it still raining? Frågetecken. Och säger hon en sak till.
Oh. Det är någonting som att jag har inte märkt det. Eller någonting sånt där. Det har jag inte märkt.
Ja, det var rätt. Men då har du redan gissat. I haven't noticed.
Ja, den är faktiskt obegriplig.
Ja, den är riktigt dålig. För att hon är fullkomligt genomblöt. Mm. Hon har tydligen på YouTube gjort så här skämt med den att när hon står i snö och så här, is it snowing? Så det kan man kolla. Paulina leder fortfarande. Vi närmar oss slutet här. Sista frågan. Vi lämnar regnet till förmån för dagens högtid. Id al-Fitr. I helgen är det ju dags att bryta den muslimska fastan och fira Id. Att fasta under Ramadan, en av de som brukar kallas islams 5 pelare, nämn en annan.
Paulina. Zakat.
Vilket betyder?
Att man ger donerar till
Almosa.
Almosa.
Ja. Snyggt Paulina, då tog du hem segern.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Välförtjänt. Ja. Trevligt.
Ja, det var det faktiskt.
Ja, det var snyggt. Och behövde inte använda min utslagsfråga. Ja, vad bra. Men Tove, nu glömde vi bort där en Panori Card. Vill du säga någonting om det? Fördöma dem lite.
Ja, jag kan fördöma dem.
Gör det.
Absolut. Nej, men de borde tänka på vad de gör. Mm. Och fundera på vad de vill gå till historien som i detta läge. Och nu är det ju så att de har ju då Absolut Company har ju tack vare trycket då gentemot. De vill inte utsätta sina anställda för obehag, så det är skälet till att man stoppar den och nyår påbörjade exporten till Ryssland. Och det visar ju att man inte riktigt förstår innebörden i kritiken. Man tar bara säga att det här blir lite obehagligt för oss. Men sen finns det, precis som du var inne på, en massa andra märken som fortsätter att exporteras. Mm. Och där kan man väl bara påminna sig om, vilket jag gör i en text imorgon, där det också finns en rolig, eller rolig är det ju inte, men det är en historisk ironi som en av våra läsare har delgivit oss, som jag återger i texten imorgon, men också en påminnelse om att här är ett bra läge att använda sin makt man har som aktör på marknaden. Och det finska systembolaget har faktiskt nu märkt produkter från Pernod Ricard med leverantörens namn, och då kan man ju välja bort dem.
Mm, men det är väl alldeles utmärkt, då får det bli rekommendationen till lyssnarna, att ska ni ta er en bläcka i helgen så gör det med andra produkter. Paulina, kul att ha dig tillbaka.
Tack för att jag fick komma tillbaka. Mm.
Ha en trevlig helg nu.
Detsamma.
Tove, som alltid, kul att ha dig här.
Det är aldrig lika roligt att vara här.
Nu skulle Mattias vara med, han tycker om sådana där skämt. Peter, slutligen, jättetack för att du var med.
Stort tack själv.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Och glöm inte bort det där med frågan om ljudet, hur ni tycker vi ska prioritera där. I samtliga fall så mejlar man till ledarsidan snabla@svd.se. Dagens producent, han heter som alltid Jesper Sandström. Jag heter som alltid Andreas Eriksson och jag hoppas som alltid att vi hörs snart igen.